Nu är det dags att återuppliva Norrköpings medeltida historia. Något som kräver viss fantasi, för det finns nämligen inget kvar av den riktigt medeltida Norrköping ovan jord. Men guiden Peter Kristensson får den ändå att bli levande för Östgöta taltidningsreporter Errol Tanrivärde och de andra som lyssnar och följer efter i gator och gränder i ett ljudligt Norrköping. Och vi börjar på Gamla torget. Och i detta avsnitt så kommer det handla mycket om kyrkor.
Då är klockan 6. Det är dags att köra igång. Och idag ska vi då fokusera på medeltiden. Och det här blir ju en lite speciell vandring som kommer ställa höga krav på er fantasi. För det är ju faktiskt så att det finns i Norrköping ingenting av medeltiden kvar ovan jord. Så om någon blir besviken nu och vill ha pengarna tillbaka och gå hem, så passa på nu. Allting har försvunnit genom krig och brand och genom rivningar och när stan har moderniserat och vuxit. Och länge var ju också de arkeologiska fynden från medeltiden väldigt få. Under många hundra år så grävde man och byggde inte minst de stora fabriksbyggnaderna utan någon som helst antikvarisk kontroll. Om det var något väldigt spektakulärt fynd, då tog man hand om det. Men den typ av systematiska analyser av byggplatser och sånt som görs idag har ju inte genomförts tidigare. På medeltiden var Norrköping en tämligen obetydlig liten stad. Bebyggelsen var gles. Vi ska inte tänka oss Visby eller Gamla stan i Stockholm eller någon tysk hansestad. Vi ska snarast föreställa oss en förvuxen bondby. Bebyggelsen i stan är mestadels okänd, förutom ett par gårdar och kyrkorna. Men huvuddelen av byggnaderna var förmodligen kringbyggda gårdar med bostadshus, laggårdar och stall, eftersom många av stadsborna också drev jordbruk. Men det finns ändå några bekanta saker. Strömmen, naturligtvis, även om den också har förändrats genom århundradena genom människans ingrepp. Läget för den första bron, Gamlebro, på samma plats som idag. De båda kyrkorna, Sankt Johannes och Sankt Olai, låg på ungefär samma plats som Hörsalen och Olai kyrka ligger idag. Och så torget, Gamla torget, där vi nu står. Och det här är stans vagga. Här fanns det ett torg redan på medeltiden och det var kring den här handelsplatsen och kvarnarna och fiskarna nere i strömmen som Norrköping växte fram. Först som en by och sen så småningom som en stad. Och nära torget låg också stans första kyrka, Sankt Johannes, uppe på höjden dit vi ska gå till nästa stopp. Här låg också sannolikt stans första rådhus. Torget var ju den naturliga placeringen för rådhuset i de medeltida städerna. Det äldsta rådhuset vi känner till, det förstördes 1567 när svenskarna själva brände ner stan inför en förestående dansk attack. Huset som ligger här idag, Eskilssonska huset, är från 1700-talet. Men bakom det på innergården har man vid utgrävningar för några år sedan hittat spår av en smedja från 1100-talet och ett nedbränt eldhärjat bostadshus från 1200-talet. Och i det här huset så hittade man spännande rester. Där har man nämligen gjort fynd av fyra delar av en ringbrynja. Så vi får tänka oss att en soldat eller riddare någon gång för 800 år sedan hängde av sig sin ringbrynja i huset som sedan brann ner. Inne på gården där har man också hittat fragment av ett gravmonument, en så kallad Eskilstuna-kista. Det här var gravmonument som var gjorda i röd sandsten. Tänk er en kista ovan jord med sidorna, ändarna som en hög, nästan som en runsten, och sen så då en kista bort, utsmyckad och målad. Och de här kistorna har man hittat på en rad platser i Sverige, och det brukar indikera att det har legat kyrkor där från 1000-talet. Så det kan ha funnits en kyrka här tidigt som till och med då är äldre än Sankt Johannes här. Och på tal om kyrkor så finns det ju faktiskt en medeltida byggnad kvar i Norrköpings tätort, om vi ska vara riktigt petiga. Och det är Östra Eneby kyrka. som byggdes troligen omkring år 1200. Eller decennierna därefter. Men på medeltiden så låg ju inte Östra Gynneby i Norrköping utan långt ut på landet. Men då inleder vi vår vandring till stans första kyrka. Här uppe på ett dominerande läge på höjden, nära torget och nära strömmen, så låg alltså Sankt Johannes kyrka. Förmodligen Norrköpings första kyrka, förmodligen byggd på 1100-talet. Ni kommer höra mig säga förmodligen väldigt många gånger ikväll. Det är så att de medeltida källorna när det gäller Norrköping är ganska begränsande. Så det är en hel del spekulationer. Från början var det här en vanlig sockenkyrka, alltså en församlingskyrka för församlingen runt omkring Norrköping. Och den kallades från början Norrköpings socken. Och sen blev det då landsförsamlingens kyrka för de som bodde söder och öster om stan när då Sankt Olai blev stadens kyrka. Den medeltida historien här är i stort sett höljd i dunkel. Kyrkan omtalas inte förrän 1417 första gången. Då omnämns den i samband med en tvist med Sankt Olai om vem som hade rättigheter till att bära upp tionde inkomster. Och själva församlingen, som jag sa, kallades då Norrköpings socken. Den nämns första gången 1384. Och kyrkan var helgar åt Johannes döparen, alltså inte åt aposteln Johannes, som annars är det vanliga när det är kyrkor som heter något med Johannes. Men som sagt, man tror att den byggdes på 1100-talet. Att det var en romansk stenkyrka med långhus, kor och torn. Och i samband med att man byggde om kyrkan till hörsal i början på 1900-talet så påträffades den äldre kyrkans grundmurar. Den första bilden på kyrkan är en enkel skiss som visar hur den såg ut på 1680-talet. Då var det ett långhus med små fönster och en trappstegsformad korgavel. Kyrkan kan ha föregåtts av en enklare träkyrka. Ofta var det så att de första stenkyrkorna hade föregångare byggda av trä som var något äldre då. Under senmedeltiden så utvidgades kyrkan åt söder och blev tvåskeppig med nya valv och pelare. Och det har legat ett okänt antal kyrkor här på platsen. De äldsta kyrkorna har legat i öst-västlig riktning som ju kyrkor ska göra och som Sankt Olai kyrka fortfarande gör. Men när man byggde en ny kyrka här på 1780-talet så tog man hänsyn till den nya stadsplanen och lät då byggnaden hamna vinkelrätt mot Drottninggatan. Den nuvarande byggnaden byggdes på samma grund som den här 1780-talskyrkan uppfördes 1827 och blev hörsal 1913. Sen församlingen byggt sig en ny kyrka, då utanför Norrköping men idag inne i Norrköping. På samma plats där Sankt Johannes kyrka idag ligger vid Hagebygatan. Kyrkan här hade naturligtvis, som alla andra kyrkor på den tiden, en kyrkogård omkring sig. Omfattade dagens hörsalspark och sträckte sig på andra sidan Repslagargatan in i kvarteret, grannkvarteret Gripen. Den sista begravningen ägde rum här 1813. Och man har hittat vid flera tillfällen mycket skelett här. Så sent som 2013 vid en arkeologisk undersökning i parken så hittade man ett hundratal gravar. Och man har uppskattat att det finns ungefär 3300 gravar kvar i den gamla kyrkogården här under ytan. Vi ska prata lite om de som gick till kyrkan och kanske begravdes här. Namnet på ganska många Norrköpingsbor är kända än idag. De har levt vidare genom att deras namn har funnits i något dokument, kanske någon köpehandling som har bevarats till idag. De första borgmästarna omtalas 1384, Gudmund Smed och Martin Håkansson. Och tillnamnen på dem ger ofta oss ledtrådar om vad de har haft för yrken, till exempel Algot Stekare, Ebbe Möllare, Johan Skräddare och Truls Skrivare. Andra hantverkare som funnits här är smeder, skinnare, svärdslipare, skomakare, grytgjutare och tunnbindare och många andra. Den första kyrkoherden i Norrköping som vi känner till hette Petrus Johannis. År 1380 så var han ett av många vittnen som skulle vittna om mirakel som hade skett i samband med den heliga Birgitta. under processen för att göra henne till ett helgon. Vi känner även till en statsskrivare, Albrecht van Heereken, omnämnd 1425. Statsskrivarna var stadens tjänstemän, länge de enda tjänstemännen, och de hade hand om att utfärda officiella handlingar och sköta stadens böcker. Av namnet att döma så var ju Albrecht tysk, och det var i så fall strid med statslagens bestämmelser, för på den tiden var det så många tyska borgare i de svenska städerna att man fick reglera de svenska borgarnas inflytande i lagligt sätt för att de skulle ha någon chans att få någonting att sägas till om i städerna. Men uppenbarligen har man ändå använt sig av en tysk statsskrivare här i Norrköping. Men då lämnar vi den första kyrkan och går vidare till stadens egen kyrka. Nu har vi faktiskt redan kommit nästan till utkanten av det medeltida Norrköping. Stan var liten både befolkningsmässigt och geografiskt. Sankt Johannes kyrka var alltså med största sannolikhet den äldsta kyrkan i stan. Men ganska snart så byggde Norrköpingsborna sig en egen kyrka. Och det var då föregångaren till Olai kyrka, eller Sankt Olof kyrka. Även här är den tidiga byggnadshistorien så gott som helt okänd. Kyrkan och kyrkogården nämns första gången 1350. Då hade Askeby kloster, som ligger mellan Norrköping och Linköping, patronatsrätt. Vilket innebär bland annat att klostret hade rätt att utse kyrkoherden i församlingen. I ett brev från 1417 så meddelar stans borgmästare och råd att de donerat en kvarn, ett hus och en tomt för att finansiera ett själakapell här i kyrkan. Och i det här kapellet skulle man läsa mässor för alla döda. Inte bara för de som hade kunnat skaffa sig den möjligheten själv genom att ge gåvor till kyrkan. I en notis från början av 1600-talet så nämns att den nya kyrka som då byggdes hade föregåtts av en träkyrka något söder om den nuvarande kyrkplatsen. Men det är inte särskilt troligt att Norrköpings stad på 1600-talet hade haft en stadskyrka av trä och under slutet av medeltiden. Det kan vara så att det var en tillfällig kyrka som byggdes efter kriget 1567. Och när man byggde om den här kyrkan så har man påträffat tegel av valv av en typisk 1400-tals typ. Och även rester av tegelgolv. Så allting tyder på att det funnits en medeltida stenkyrka här på platsen. Den nuvarande kyrkan invigdes 1767 och är den fjärde på platsen. Och den byggdes på samma grund som föregångaren från 1600-talet. Och det är då därför som den ännu har en öst-västlig orientering. Och ligger då lite på snedden. Det är väl egentligen den enda byggnaden i Norrköping som inte är orienterad efter gatorna och stadsplanen. Kyrkan har fått sitt namn av sitt skyddshelgon, som var det vanliga med kyrkorna i städerna. Olof den helige var en av tre nordiska helgonkungar vid sidan av Knut den helige och Erik den helige i Sverige. Men norrmannen Olof, han var först och störst av dem alla. Ett par hundra kyrkor med hans namn grundades runt om i Europa. Och Nidarosdomen i Trondheim, som byggdes kring hans grav, var Nordens främsta pilgrimsmål. Olav Haraldsson, som han hette, föddes omkring 995. Hans släkt hörde till den norska vikingatida makteliten. Och sagorna berättar att Olav drog ut på vikingatåg redan som 12-åring. Under flera år så stred han i de danska vikingahärarna i England och han var med och erövrade landet 1013. Sen återvände han hem till Norge och blev kung. Efter drygt 10 år så fördrevs han, och det var när han försökte återta makten som han stupade i slaget vid Stiklestad den 29 juli 1030. Och kort därefter så började ryktas om mirakler vid Olofs grav. Sjuka blev botade, blinda kunde se och döva höra. Och med tiden så kom Olof att tillskrivas allt mer helgonlika egenskaper som han förmodligen inte alls hade haft under sin livstid. Och den 29 juli har ju sedan dess varit Olofs helgondag och Olofs namnsdag. Och kulten av Sankt Olof spred sig snabbt. Förutom i Norden så byggdes det Olofskyrkor i bland annat London, Konstantinopel och Betlehem. Och även här i Östergötland så uppstod det en omfattande Olofskult. Åtminstone ett 20-tal kyrkor var helgade åt honom eller har bilder eller skulpturer av Olof. En folklig förklaring till den här koncentrationen var att Olof den helige skulle ha besökt Östergötland, men det finns inga belägg för det, varken i de historiska källorna eller i kungasagorna. Och Olof blev ju inte bara skyddshelgon för stans kyrka utan också för själva staden. I det äldsta kända stadssigillet som finns under ett brev från 1367, då ser vi Sankt Olof sittande med yxa i högra handen, den kända påsen för Olofs bilder. Och sedan 1936 så har Sankt Olofs bilden varit Norrköpings officiella vapen. Och numera sitter han ju då i toppen av rådhuset, 6 meter hög förgylld granitskulptur, där han sitter på sin tron och numera då mest kanske kallad Gull-Olle.
Där lämnade sällskapet kyrkorna. I nästa avsnitt kommer vi bland annat till Knäppingsborg, Gammelbro, Västgötabacken och Strömmen.